Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Fem kvinnor har på kort tid mördat sommarstånerna. Pojkvän är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. I år tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör alla nu. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig om du börjar bete dig. Jag vill inte mer.
Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Denna gången har vi en gäst med oss. Jag tänkte att du kan få presentera dig själv.
Jag heter Linnea, 23 år gammal och bor runt om Kristianstad.
Mm, välkommen. Vad roligt att ha dig här.
Tack.
Nu såg inte våra lyssnare, men jag sa precis innan vi startade den här inspelningen att när ni andas, när ni inte pratar så andas inte i micken. Så vår kära gäst där, hon tror precis ett djupt andetag andades ut på andra sidan.
Bredvid mikrofonen.
Det var därför vi skrattade.
Ja. Det är det enda jag kommer tänka på nu.
Nej.
Så känsligt är det inte. Ha det så kul att redigera, Martin.
Ja, det är inte vårt problem egentligen.
Jag tycker synd om han.
Han får stå ut med mycket.
Ja, fej.
Ja, jag känner ju dig lite sen innan. Vi har ju gått på samma skola.
Ja, vi har ju det.
Du är ju lite yngre än mig.
Ja.
Men det behöver vi egentligen inte nämna för att jag är bara 18.
Och tärligt
mig själv. Jag har ju stannat där liksom, forever young. Mm. Så jag vet ju lite vem du är sen innan. Och jag tänker så här, om vi bara börjar med att du berättar från början mer destruktiva relation, eller den destruktiva relationen du kom in i, och så bara hoppar vi in med lite frågor.
Ja, men precis. Berätta från hur ni träffades.
Ja.
Alltså, vi träffades genom min pappa från början. Vi är ju en väldigt sportig familj och vi älskar det, och Albin då, som vi kommer att kalla mitt ex, han körde rally då. Så det var så vi träffades, och han kom hem en dag till oss, och jag som väldigt ung då föll ju för han direkt. Väldigt, men han var äldre, lojal, alltså brydde sig om mig på ett annat vis än vad någon kille har gjort innan. Men omtänksam, alltså allt det där var så gulligt i början.
Så väldigt romantisk liksom.
Ja, och för att nämna det så var du 14.
Jag var 14 när vi träffades. Ja, så det skildes ju, det skilde 8 år. Ja. Det
jag blev undrar väl bara vad en 22-åring har gemensamt med en 14-åring.
Nu i efterhand så undrar jag ju också det. Och det frågasatte ju en av mina vänner också. Vad det var som gjorde att vi blev ihop från början. Men jag, alltså jag såg det inte så då.
Nej.
Hur reagerade dina föräldrar?
Alltså, de reagerade inte för att de visste ju, min pappa visste ju vem han var sen innan. Och min mamma lärde ju känna honom liksom desto mer tiden gick, och han hängde mycket hemma hos oss, var mycket hos oss. Vi var mycket på rallytävlingar och sånt. Så att de sa inte så mycket från början. Det gjorde de inte. Men
Hur länge var ni ihop och allt var guld och gröna skogar innan du började inse att okej, här är något annat också som inte är lika ljust?
Alltså det tog väl cirka 3 månader innan jag kände att nej, det är något som inte stämmer. Och innan dess så hade han ju gått ifrån en relation som alltså flickvännen där var otrogen mot honom. Så han kom ju inte heller från någon bra relation sen tidigare. Heller.
Du tänker att han var lite skör och lite sårad kanske?
Ja, väldigt så. Det var mycket, det var synd om honom och det var hon som var otrogen. Och jag köper ju det, alltså det är ju det är för jävligt.
Så du menar att när du börjar märka att han inte alltid var så himla snäll så ursäktade du dig själv med att ja, men han kommer från en relation som inte var så bra?
Ja, men lite så att han var sårad och han var ledsen och allt som han och hon hade byggt upp, det bara rasade liksom. Och sen kom jag in i bilden och sen...
Att han var lite osäker då liksom.
Ja, men det var han. Och ett självförtroende hade han ju inte och en skämskänsla har han ju inte.
Nej, det...
Alltså... Ingenting hade han.
Mm.
Fast det tyckte jag då.
Och sen började du känna att relationen var lite konstig?
Ja, men sen började liksom, han skulle veta var jag var någonstans. Jag fick inte träffa mer killkompisar. Alltså jag har alltid dragit mig till killkompisar. För att jag känner att det blir mycket lättare.
Mm. Ja, det är klart. Om ni är dessutom en sportig familj så kanske det blir lite automatiskt
också.
Ja, och
jag, en barndomsvän som jag har känt sedan vi var liksom... bebisar. Alltså vi har alltid hängt ihop och min granne, alltså det var killar och jag har aldrig brytt mig om det för att det är lika mycket en kompis som en tjej är.
Mm.
Men jag hade mycket killkompisar då och har väldigt mycket killkompisar än idag. Men alltså han skulle veta vad jag var, vilka jag umgicks med. När jag var på jobbet så skickade han mycket. Han ville ha nummerna till mina kompisar. Han ville ha men mycket... Det skulle vetas vad jag var hela tiden. Han skickade till min bror och ja, men han tog kontakt med mina nära och kära. Och det var då jag kände att fast det här är nog...
Inte normalt, nej.
Nej, jag fick inte gå via kläder och jag ville...
Hur reagerade dina nära och kära när han... Alltså kontaktade han dem någon gång? Eller då när han frågade din bror vad du var och sånt? Reagerade vänner och familj så på att han var väldigt kontrollerande?
Alltså min bror, han har ju diagnoser som gör att han inte riktigt förstår på samma vis som jag gör. Så att han förstod inte riktigt det.
Nej.
Och han är yngre också.
Han är 2 yngre än vad jag
precis. Är. Det är, det är ett lätt att liksom så här, men jag skickar till lillebrorsan för att han fattar liksom inte bättre
nej,
än vad han
precis. Och yngre. Och han tyckte väldigt mycket om Albin. Och han såg upp till honom. Och då vill man liksom inte, jag vill inte vara ovän med Albin menar han på. Men jag fick reda på att han skickade det till min bror mycket senare.
Mm.
För han sa ingenting.
Okej, men när du var 14 år, flyttade ni ihop sen hos honom då? Eller vad hände liksom?
Nej, utan jag gick ju kvar i skolan. Så att jag var hos han på helgerna. Var hemma på vardagarna. Han kom efter jobbet och sånt. Så vi träffades... vi träffades mycket, det gjorde vi. Mycket hemma hos oss då, när jag bodde hemma.
Ja, det är ju lätt, så tycker familjen om honom, så det är väl klart att Albin är välkommen.
Mm.
Alltså, det är inga konstigheter.
Men bakom 4 väggar så var han ju inte så.
Nej. Du kanske, vi kanske ska börja prata lite om...
Hur var han bakom 4 väggar?
Hur relationen egentligen var utan att någon visste om det.
Oj, nej men alltså han skrev mycket. Det var mycket skriftligt. Det var han skrev bland annat typ du är min prinsessa, ungefär som att du är min, ingen annan får ta dig, som att han ägde mig liksom, som att jag var en ägodel han hade. Mycket verbala grejer, att jag var tjock. Jag rasade mycket vikt för att han liksom, du är tjock, du kan inte. Ska du verkligen gå i de kläderna? Och fick höra mycket att mjukisbyxor och sånt, det var fult. Ska man gå utanför dörrarna så ska man ha jeans på sig. Och... Nej, men väldigt, jag fick inte träffa vem jag ville. Och det var mycket verbala grejer i början. Tills en kväll där han utsatte mig för en våldtäkt. Och det var då som allt liksom rasade för mig.
Var det då du insåg hur du har blivit behandlad under en längre tid? Alltså när du tänkte tillbaka efter den våldtäkten liksom, eller...
Alltså jag fattade ju inte att allt det där var psykisk misshandel, att jag bara liksom, att jag fattade inte vad kärlek var. Jag tog inga initiativ och det var mycket sånt.
Så när du blev ledsen när han nedvärderade dig, så kände du att det var du som inte förstod att han faktiskt älskar dig?
Ja, nej men alltså jag fattade inte vad kärlek var, så att jag behöver inte vara ledsen. För att det är så här det går till liksom.
Men det är inte lätt som 14-åring. Det är väl lite det jag känner, en 14-årig tjej. Det är väl klart att du i princip faktiskt inte vet vad kärlek är. Nej. Men sen är det ju också så att kärlek ska ju aldrig göra ont.
Nej.
Så våra unga lyssnare faktiskt tänker på det.
Mm,
aldrig
verkligen.
På något sätt. Man aldrig. Kan sakna någon så det gör ont i hjärtat och man liksom känner av frustration. Men man ska aldrig känna att man får ont någonstans på grund
aldrig.
Av någon annan.
Aldrig.
Hur länge hade ni varit ihop när han suttit där för den våldtäkten?
Alltså vi blev ihop när jag var 15. Det var ju alltid väldigt klart att jag ville inte liksom... När jag är 15 år, då blev vi ihop.
Mm. Men ni träffades ju när du var 14.
Vi träffades när jag var 14. Och vi träffades till och från under ett år innan vi blev liksom ihop.
Ja.
Men att man ändå levde i den här... Att... Du är min fast vi inte är ihop. Typ. Du gör ingenting, du träffar ingen annan än mig. Jag isolerade ju mig.
Mm.
Och sen utsatte mig han alltså, för den våldtäkten. Och då blev det ju, allt blev bara 10 gånger värre.
Ja, så efter det var liksom, sen var eskalerad liksom?
Ja, men det skulle jag säga. Jag skrev ju till han på morgonen där, för han åkte till jobbet. Han hade sovit hos mig och han åkte till jobbet. Jag gick till skolan. Precis som vanligt, som att ingenting hade hänt. Och då skrev jag till honom att det du gjorde igår, det gör du aldrig om. Och då fick jag till svar att det är så det går till. Och sen var det ingenting mer med det.
Starkt och ändå att skriva till honom att det där gör du aldrig om liksom.
Nej.
Och jag har gåshud på hela kroppen. För jag kan riktigt föreställa mig hur du har känt i det här läget. Där du ändå får den här kraften till att skriva att det här gör du inte om. Och sen får det här vidriga svaret tillbaka. Som en riktigt sån smäll i ansiktet. Att du kommer inte tro att du visar mig vad kärlek ska vara för något.
Vad kände du då? Kände du dig dum eller?
Jag kände mig dum. Jag kände mig helt värdelös. Jag kände bara att jag får bara ta den här skiten och så bara går vi vidare. Och sen får det bli vad det blir.
Mm.
Och jag hade ingen att prata med, för att det var ingen som visste något. För att han höll i den här fasaden att jag är så glad och vi är så glada och vi är så lyckliga och... Och jag är så snäll och... Fast det var han inte.
Vad hände sen då?
Alltså vi var ju ihop då till och från. Och då kom jag ihåg att jag fick liksom nog. Jag slutade höra av mig till honom. Han slutade höra av sig till mig. Allting var fröjd och fröjd. Men sen så är man ju där och faller tillbaka. För att han kommer med sina snälla kommentarer och med sina... gulliga sms han skickar på morgnarna. Han var sjukskriven under den perioden med för att gått in i väggen. Så när jag var i skolan så kom jag hem till mina föräldrar. Min mamma jobbar natt så att hon är hemma mycket på dagen. Kom hem till oss då och liksom köpte blommor. Och... Men det var mycket sådana här vykort man fick och på den tiden hade jag en whiteboardtavla som hängde på mitt rum. Och där har han skrivit massa. Varit inne där och tittat och grejat och skrivit när jag var i skolan.
Så det hade lite av och på förhållande. Du gick tillbaka till henne liksom i flera
ja, men man kände ändå att jag har ingen annan. Och sen i allt detta ändå så tyckte man väl ändå att han bekräftar mig och han älskar mig för den jag är.
Ja, men det är också på grund av att du var fortfarande väldigt ung. Så det är inget konstigt att du hade de känslorna då.
Man trodde väl att det här var fullt normal kärleksrelation, men det är ju allt annat än normalt.
Ja.
Nu i efterhand.
Ja.
Men det slutar ju inte där.
Nej.
För några månader senare så utsatte han mig för en våldtäkt till. Fast hemma hos han. Mm. Och jag bara fortsatte som vanligt. Pappa hämtade mig på morgonen eller på förmiddagen när jag åkte till jobbet. Ja, alltså man fortsatte som vanligt för att jag förstod inte då att det var en våldtäkt. Det har jag liksom
nej, alltså, aldrig det är väl förstått. Så också att, men vi är ju ihop och vi älskar varandra. Liksom. Det är, alltså, en våldtäkt i en relation är så svårt. Mm. För att man som kvinna förväntas det att men, jag vill ju, det är min man, jag är ihop med honom.
Mm. Så, jag måste tillfredsställa
ja,
honom.
Så. Ja, så det blir mycket det här, man kan säga tjatsex, men det är väl den mildaste formen i så fall, mm, även om ja. Det är våldtäkt. Men just det här att om du gör motstånd och du inte vill, det är det ju fel på mig, för jag älskar jag ihop med honom ju. Alltså du vet att det, de här banden, så det är så mycket lättare att sparka och så skrika om det är någon som kommer från gatan som du inte känner.
Det var det jag tänkte säga, för det är ju stor skillnad på en överfallsvåldtäkt som sker när man går hem från krogen,
ja.
Till exempel en våldtäkt i en relation, i en partnerrelation. Ja. För att då är det...
Det blir så komplext, det blir
ja,
så svårt.
Det blir svårt att sätta fingret på att detta var verkligen en ja. Våldtäkt. För vi har alltid fått lära oss, eller i alla fall jag, att våldtäkter sker typ i skogen, där det är mörkt.
Ja, akta det från gränderna. Liksom.
Ja, gå inte hem själv på kvällen, för det är då det händer. Eller åk inte bussen hem själv från krogen och ditten och datten. Men det är ju inte bara där man kan bli våldtagen egentligen. Man måste ju utbilda
och
mer på det.
Också, är det ja, precis. Och sen är det också så att våldtäkt inom äktenskapet blev ju faktiskt inte olagligt för inte jättelänge sedan.
Precis.
Innan dess så var det liksom, du kunde inte bli våldtagen.
Nej.
Om han så band fast dig och liksom våldtog dig och fast du skrek för ett liv liksom, så var det ingen våldtäkt så länge ni var gifta. Och i vissa kulturer så är det fortfarande så. Oh, så att det är därför också det blir väldigt det här komplexa liksom. Att, och även inom en själv. Alltså precis som du säger, att det var liksom ändå lite tum. Visste inte riktigt, var detta våldtäkt eller var det bara... Ja, alltså det blir mycket, väldigt mycket tankar inom dig själv.
Och våldtäkt är ju väldigt... Alltså det är inte bara att man har att... Som i mitt fall då... nej, men att, alltså en våldtäkt är ju så brett.
Ja.
Alltså det är inte bara att man har sex med den andra mot den andras vilja. Utan det är liksom, tar du på någon i sömnen, som hände i mitt fall, 2 gånger... Både innanför och utanför trosorna. Det är också en våldtäkt. Det är inte bara att ha sex med någon som inte vill.
Nej, det är inte bara penetrerat sex som
och
klassas.
Det är så viktigt att veta, för att det är så få folk vet det. Jag hade ingen aning om det.
Nej. Alltså vi har ju något som heter samtyckeslagen. Du tänkte med det, eller?
Ja, nej, men jag tänkte på det här nu. Det är faktiskt ganska aktuellt, det här snippafallet.
Ja! Mm.
Det var ju nyligen.
Helt sjukt. Alltså jag vet
nu.
Vad en snippa är. Ja,
ja
precis.
Och det var ju, nu har ju Högsta domstolen fick det på sitt bord. Mm. Och nu har de tvingat tillbaka till hovrätten. Mm. De heter, gör om och gör rätt.
Precis.
För att han blev ju friad från våldtäkt.
Ja.
För att de kunde inte bevisa att det hade skett en penetration. För tydligen så måste det vara en penetration för att det ska räknas som våldtäkt.
Mm.
Men då menar de på att åklagaren borde ha haft den alternativa rubriceringen sexuellt ofredande.
Precis, precis.
Och det hade åklagaren missat. Alltså, oj, det fattar inte jag. Som åklagare borde du typ börja ha hängslen och byxor. Åker du inte på detta så i alla fall det. Alltså, ha hur många brottsrubriceringar du kan. För något borde man åka dit.
Ja, jag är helt enig.
Mm.
Så, så just det du säger, liksom, att våldtäkt är mer än bara liksom,
penetrerande
sex mot ens vilja. Alltså, det är ju väldigt, som säger, väldigt, väldigt brett.
Ja, men det är så mycket mer och det är så viktigt att veta. För jag har alltid sagt att jag blivit utsatt för ett övergrepp.
Mm.
Men när jag pratade med min KBT-sköterska som har hjälpt mig otroligt mycket genom allt det här och så mycket annat, så fast Linnea, den våldtäkt du har blivit utsatt för. Nej, nej, nej. Det är det inte. Försvar liksom att nej, men nej, det händer andra men inte mig. Fast Linnea, det är det. Och då brast det ju för mig. Och bara liksom, fast vad är det du säger? Och då, ja. Och det var ju lite då jag bestämde mig för att det här ska han inte komma undan med. Men det gjorde han.
Men vi kommer lite till det senare. När du skulle ta dig ur relationen, hur gick hela den här grejen till när du kände att nu är det nog, eller var det någon annan som sa till dig, du, har ni verkligen en sund relation? Eller reagerade vänner och familjemedlemmar? Och jag tänker, du rasade i vikt och hela den här grejen. Hur reagerar familj och anhöriga?
Alltså mina, framförallt en jag vet inte kompisar idag, men en kompis som reagerade, hon... Vi frågasatte det här som ni gjorde innan, det här med att, vad har ni gemensamt? Vad ser en 22-åring i en 15-åring? Men jag brydde mig alla om det där, för jag tänker att det, vi är kära i varandra. Det är liksom, trodde jag, det är liksom normalt. Men när jag bestämde mig för att jag ska ta mig ur här, så det var min mamma som såg det. Mamma ser allt. Mamma hör allt. Alltså.
Vi vet mer än ni tror, kids.
Ja. Så din mamma hade ett finger med i spelet liksom, när vi...
Min mamma, det var ingen som visste någonting om det här. Utan min mamma, hon såg att jag mådde dåligt. Jag har haft det väldigt tufft i skolan och sånt innan. Men det här var något annat. Så hon tittar på mig, Linnea, och så bara säger hon, hur är det egentligen? Och då brast du för mig. Direkt. Och jag har försökt att berätta det här både för mamma och pappa. Men alltså jag har aldrig vågat.
Nej, det är ju det att samla det här modet till att verkligen berätta en sån traumatisk händelse.
Ja, och jag skäms. Det är pinsamt. Jag blir så arg och irriterad på mig själv samtidigt som att jag är arg och sånt på han. Men det var hon som liksom, hur är det, Linnea? Och då brast det ju. Och då ville hon köra i mig ett psyket. För jag mådde jättedåligt. Jag hade rasat i vikt, jag åt ingenting. Och sen kom jag ihåg när vi satt åt middag efter allt det här. Var liksom över. Jag skulle börja gymnasiet. Jag skulle börja om. Och då säger pappa till mig vid middagsbordet att det är roligt att se att du äter, Linnea.
Oh.
Mm. Jag tänkte på det, att din mamma frågade, hur är det egentligen? Liksom. Vi brukar tjata om det till våra lyssnare. När ni har någon i er närhet som ni misstänker blir utsatt i en relation. Att sluta inte fråga. Sluta inte vara jobbiga. Sluta inte fråga.
Helt en gång för mycket.
Ja, för en dag så brister det. En dag så kommer sanningen fram. Liksom. Men för det kan vara som att öppna en kran. Alltså att fråga som
verkligen.
Och verkligen visa att du verkligen bryr dig.
Mm. Ja.
Och lyssna. Och när du väl... Är den här personen inte redo? Vänta.
Ja,
den kommer att bli redo.
Den gången kanske den är redo. Liksom.
Den frågar du 49 gånger och den 50:e gången, då är den redo.
Mm.
Så fråga. Mm. Lyssna. Finns där. Det är det enda man kan göra.
Mm.
Berättade du allt för din mamma då?
Nej.
Nej.
Jag berättade egentligen ingenting, men jag berättade att Albin inte har varit så snäll. Och så berättade jag då lite vad han hade sagt och lite grann vad han hade skrivit och sånt. Med våldtäkterna berättade jag aldrig.
När valde du att berätta det?
Alltså det var ju flera år senare. För något år sedan så började han cirkulera runt där jag bor. Och då valde jag att ringa till polisen och menar på att, vad gör jag? Vad ska jag göra? Han cirkulerar där jag bor och han har utsatt mig för det här och det här och det här. Och då uppmanade de mig att berätta. Eller anmäla, rättare sagt. Så att de skickade ut 2 klädda poliser till mig. Hemma, där jag bor. Och förhörde mig. Och då var min mamma med. Och min man då. Och innan dess så... Alltså någonstans visste jag väl att jag behöver göra det här. För att det kommer inte att sluta annars. Och då berättade jag för henne att...
Så därför såg din mamma fick reda på dig också?
Jag berättade innan det här samtalet, jag ringde till polisen. Så bara några veckor innan så berättade jag det, att det här hade hänt.
Mm.
Hur reagerar mamma då?
Alltså hon förstod ju att det var något mer som hade hänt. Än bara det jag berättade. Men hon menar på att det är så känsligt.
Jag som blev inte förvånad. Liksom, utan nej, det var mer alltså, att,
nej, det blev hon inte. Utan mamma, som sagt, mamma vet allt.
Och hur ställer man en sån fråga till sitt barn? Alltså, vad säger man? Ursäkta gumman, har han utsatt dig för detta och detta? Alltså, det är ett jättekänsligt ämne som man liksom inte vill röra vid.
Mm.
Och då var det första hon sa. Det är väl känsligt ämne, Linnea. Och jag... Men jag har förstått att det har varit något annat. Jag har förstått att det har varit något mer än bara det du har sagt. Men hur ska jag kunna fråga dig?
Mm. Ja, om hon hade frågat så är det inte säkert att du hade sagt det ändå.
Nej, men det hade jag förmodligen inte. Nej. Men hon fick reda på det. Någon vecka senare så berättade jag för min pappa också. Mm. Så idag så vet ju många. Och efter detta så lär ju alla veta.
Mm.
Vad sa pappa när du berättade för honom?
Alltså pappa har alltid varit den som inte pratar känslor.
Va?
Mm.
Ja, jag har inte den uppfattningen alls om din pappa.
Oj, jo, alltså han pratar inte helst om allt. Alltså han pratar gärna om det positiva men inte det negativa.
Ja, okej. Okay. Jo, men det kan jag nog känna lite. Ja. Han är väldigt glad, så ja, det är klart.
Så han pratar helst inte om det negativa. Så att han, jag berättar ju liksom att han har inte varit så snäll, Albin. Och nej, men det har han ju förstått. Och mamma och de har pratat om det och så här. Men så menar jag på att det är inte allt. Och så berättade jag då vad jag hade blivit utsatt för och så. Och han blev nog rätt så... Han blev arg och ledsen, men sen samtidigt ganska chockad. Och menar på att vad är det som har hänt? Och, eller ja, det spelar ju ingen roll såklart. För det är för jävligt ändå, menar han på. Men han visste nog inte riktigt hur han skulle reagera då.
Nej. Var de fortfarande, även i... När du berättade detta, var de då fortfarande vänner med hans föräldrar?
Nej, alltså de har inte varit vänner på flera år. Alltså det skar sig där. Jag och Albin gjorde slut och...
Och sen slutade de att umgås.
Alltså de umgicks ett tag efter, men sen så blev det bråk och Albin har lite svårt att kontrollera sin ilska och sina beteende liksom. Så han blir arg och då... menar pappa på att nej, då får du vara arg. Då får du vara på den sidan för att jag tolererar inte sånt.
Det kanske vänder rätt skönt för dig att det bröts mellan dem också. För det kanske blir ännu jobbigare om de fortsätter vara vänner och umgås och sånt. För då kanske man kan känna en skuld att men jag vill inte berätta för jag vill inte förstöra deras vänskap.
Ja, precis,
att det blir ytterligare en skuld att bära som inte borde vara din.
Liksom. Mm. Och sen bara få det här liksom lite igångtriggande där du kanske alltså här, ringer till dina föräldrar. Ja, jag tänkte komma och dricka kaffe och de bara nej, tyvärr, Albin är här. Alltså, man hamnar i sådana situationer som man verkligen inte ska hamna i efter att blivit utsatt för en sån sak.
Nej, och det är ju inte normalt. Alltså att ens ex kommer hem till en och bara dricker kaffe med sina föräldrar. Alltså skulle jag åka hem till hans pappa och dricka kaffe? Alltså nej, det är inte normalt. Men han gjorde ju det.
Han gjorde det?
För att han ville ha koll. Ja, han hängde ju där.
Men tyckte inte de att det var konstigt att han kom dit och hängde? Och
fast nej, för att de visste ju ingenting om det här. De visste ju ingenting om allt.
De tänkte att han bara var förälskad och ville
försöka få tillbaka. Det var ju gulliga, alltså, typ söta, snälla, rara.
Ja, visst. Ja. Det var ju han. Det var ju liksom inget konstigt med det.
Hur reagerar poliserna som kom hem till dig då när du tog anmälan? Liksom?
Alltså de kom hem till mig. För det första kom de hem i klädda och i en målad bil. Jag bryr mig inte så mycket om sånt. Men där tycker jag polisen och myndigheterna faller.
Ja, då kunde komma till civila
kläder. Man behöver ju inte komma i klädd. Nej, det behöver man inte.
Jag undrar vad händer
där. Precis. Jag bryr mig inte om sånt. Och det är ingen av mina grannar som är så nyfikna. Men det finns ju faktiskt folk som är det.
Ja.
Så där behöver de jobba. Men de kom hem och förhörde mig. Och alla grova brott, våldtäkt ingår ju där, videofilmas. Så inte nog med det att jag skulle sitta där och berätta om allt hemskt, allt skit, allt trauma. Så skulle jag bli filmad också på detta.
Mm. Åh, vad väckte det för känslor i dig?
Nej, men jag var nog lite... Men ska du filma mig? Ska du filma mig när jag sitter här och berättar om allt hemskt? Ska han titta på detta sen? Eller ska ni sitta i ett rum och titta på mig? Mm. När jag berättar om allt hemskt? Alltså nej, det fanns inte för mig, men jag var ju tvungen. Vad skulle jag göra?
Där vill jag flicka in faktiskt lite grann, för jag lyssnade på en podd för några veckor sedan om en kvinna som hade blivit förhörd av polisen kring en våldtäkt då. Och det var en jättebra kvinnlig polis då som också ställde väldigt jobbiga frågor. Vad hon bar och vad hon hade på sig och varför, vad hon sa och så här. Men... hon förklarar hela tiden varför. Jag frågar detta för att om de säger så här, ja, så ska vi få svar på det. Så att, för att annars så blir det att man känner sig ifrågasatt. Att vadå, är det mitt fel att han våldtog mig eller så här. Så där är det jätteviktigt, vill jag säga till alla poliser som förhör kvinnor. Eller män, för det är det också, för det händer ju även dem. Att vara tydliga med varför ni ställer frågorna. Involvera brottsoffret i hur ni jobbar. Varför de här frågorna är viktiga och så vidare. För då blir det inte den känslan av att bli ifrågasatt på det viset.
Alltså jag hade ju hellre fått en fråga då, till exempel, vad hade du på dig? Det behöver jag veta på grund av detta och detta. Utan det, jag frågar inte detta på grund av att, vad hade du på dig? Vad hade du, en kort kjol?
Ja, och då, och oftast så är det så att de frågar inte det för att de har andemeningen att du får skylla dig själv.
Nej,
så
men det låter ju så,
men det,
fel.
Men man kan känna det så som offer. Därför är det så viktigt att polisen är tydliga med varför de ställer de frågorna. För det finns faktiskt väldigt bra förklaringar till det. Nu kommer jag inte på dem nu, men i det avsnittet så tog upp det. Liksom. Det finns bra anledningar. Liksom. För oftast är det då, det kan vara till exempel, vad är det du får färg på trosorna? För att om, alltså det ska då matcha med bevismaterialet till exempel. Och sådana saker. Liksom.
Ja, det är klart. Men just då så förstår jag om polisen inte förklarar att det känns lite
att
som
det
en...
känns som att det spelar ingen roll om de är röda eller rosa. Här spelar de roll liksom. Men det finns bevismaterial eller alla de här, det finns ju, de har ju utredningar och alla bevis presenteras i rätten. Och då kan vad du säger som offer, då matchas ju det med hur det gick till för att det ska bevisa din trovärdighet.
Förklarade de för dig, Linnea, varför de ställde de här frågorna och hela den här grejen?
Alltså nej, det skulle jag väl inte påstå.
Nej, så du kände att det var konstiga frågor som inte var relevanta? Kände
ja, men
du?
Jag, för när de frågade liksom vad som hade hänt, om man ska gå in på detaljer, var det hände, vilken tid, vilket datum, var det på kvällen eller var det på dagen eller var det på natten eller när var det? Och det är ungefär som att det spelar ingen roll, det har hänt och det spelar ingen roll när det var, vad jag hade på mig, spelar någon roll.
Och då känns det som en jävligt dumma fråga om att man får förklaring.
Ja, jag blev lite så.
Fast... Men om det handlar om att de ska kanske kolla på hur jobbar han den dagen? Stämmer det med tiden? Och så är det också att bevisa att det du säger är korrekt. Det är ju för din skull.
Mm.
Men det måste, så det vill jag verkligen att poliser som lyssnar på detta och utreda att ta till sig. Liksom.
Ja, verkligen. Och man ändå, man sitter där rätt så utlämnad.
Ja,
man pratar med, en, precis, liksom. Med en främling. Man har gått igenom en traumatisk händelse och så sitter man där och blir lite dumförklarad, upplevde jag det. Men samtidigt som en ung kille förhörde mig, så förhörde de ju även min mamma och min man som var liksom hemma. Men det var hemma hos oss.
Mm.
Och det förhöret pågick ju i halvtimme 40 minuter. Och han ställde ju alla möjliga frågor. Och sen när han gick därifrån så sa de... Jag är lite gammal som kommer att hända nu och jag behöver kanske bli förhörd igen. Det beror på vad åklagaren kommer fram till och vi kommer att skriva det här. Och, så sett var det ju bra. Men allt andra runt omkring, nej jag vet inte. Det är nog lite mer utbildningar och sånt, skulle inte vara fel.
Mm, nej.
För det är vanligt idag.
Då hade du ett förhör hemma. Hur gick tankarna och känslorna? För det är ett jättestort steg att ta ju. Att verkligen göra den här anmälan. Hur kändes det efter?
Alltså det var skönt. Jag bröt ju ihop både under förhöret och efter. Och, alltså min ångest och allt var ju på topp. Men jag kände ändå någonstans att Linnea, det här kommer göra dig gott. Mm. Du kommer bearbeta den här grejen på ett helt annat sätt än vad du gör idag.
Hur långt efter händelsen inträffade hade du när... Det här förhöret, alltså.
Detta hände 2015 och jag anmälde ju nu i år, 2023.
Alltså 8 år senare. Mm. Vad är preskriptionstiden för våldtäkt, vet du det? Har vi koll på det?
10 år.
Ja.
Tror jag det.
Ja.
Eller 8, beroende
på. Men det
är
kanske polisen sa, eller gjorde man inte?
Alltså preskription, det...
Rent och...
Jag tror inte det är... Alltså har du tagit upp ett fall... innan och anmält det och det är nerlagt, så kan du ju ta upp ett fall igenom 8 år. Så att det handlar inte om...
Ja, jag tror också det är
inte
sånt.
Det är inte samma sak. För Nej. Det har jag aldrig anmält innan.
Nej.
Men vad hände sen då?
Sen så åkte de ju därifrån och jag fick vänta ett tag till en... polis ringde mig. Eller rättare sagt, de ringde mig och ville höra om jag hade någon önskemål om målsägandebiträde. För då har du rätt till som offer att få ett målsägandebiträde. Så jag fick, Erik heter han, jättebra. Mm. Vi skulle träffas. Och så han ringde mig efter det här samtalet med polisen och vi träffades på polisstationen. Och under första förhöret jag skulle ha så blev det inställt för att förhörsledaren var sjuk. Så att vi hade ett möte istället, jag och han, jag berättade. För det funkar ju så idag att ett målsägandebiträde vet inte vad det är för brottsrubricering, utan de får liksom ett namn och den här personen ska du biträda.
Mm-hmm. Varför är det så? Varför får de inte säga efter varför?
Nej, men det är väl lite dels sekretessen, men också, alltså jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig, men det är sekretessen. Alltså, idag går det till så att då, han visste ju ingenting när han träffade mig, utan han visste mitt namn och att...
Men visste inte alls om det var här i mor som gällde, eller om det är våldtäkt, eller om det är något
ingenting, annat. Ingenting, utan det var jag själv som liksom fick berätta för honom vad som hade hänt, och vi gick igenom händelser och eventuella bevis som kunde finnas. Men att jag var hela tiden inställd på att det här kommer att leda någonstans, för att samhället idag och rättssystemet är ju inte det bästa.
Lades den ner då? Ja.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hur långt efter förhöret, eller efter liksom den här processen, fick du reda på att det lades ner?
Alltså, efter det här mötet med advokaten så fick jag ju boka ett nytt förhör med en annan förhörsledare. Och den här förhörsledaren har nog aldrig haft, eller har hon säkert haft, men behöver...
Kan vi poängtera att det var en hund?
Det var en hund. Hon har nog aldrig riktigt förstått det här med offer och våldtäkt och vad det liksom sätts igång och modet. Och, så det skulle hon behöva träna mer på.
Vad sa hon till det som gör att du känner så?
Nej, men att jag anmälde från början var ju att han cirkulerar runt där jag bor. Jag mötte han flera gånger och en gång körde jag efter honom. Och instinkt att jag skulle stanna han, men han försvann.
Vad fanns några hot i bilden där? Alltså, hade han hotat på något sätt? Eller det är liksom bara att han cirkulerar runt?
Alltså, han...
Det i sig känner du som ett hot liksom?
Ja, för att han vet var jag bor. Han vet att han har skickat till min bror bland annat och frågar om jag har haft körkort och vem min pojkvän är. Och, ja, men du vet hela den här. Och han, alltså jag finns ju på Facebook och han har säkert sökt upp mig och var jag bor och så. Mm. Så att tanken att han vet var jag bor. Jag har min son, han var nyfödd. Alltså det här är läskigt. Det här börjar bli riktigt läskigt. Och när jag möter honom och sådana... Så,
hur reagerar han eller ni när du mötte han då?
Alltså han tittar...
Sa han någonting? Eller?
Nej, utan vi har bara mött han i bilen.
Ja.
Jag har bara sett han och vi har fått ögonkontakt, men annars ingenting. Och det var väl det hon poängterade med. Att han har inte tagit kontakt, han har inte skrivit någonting, han har inte varit utanför bilen. Fast det spelar ingen roll, för att han är smart. De här som är sjuka i huvudet och utsätter folk för det här är smarta också. Det är klart att han inte går ur bilen, för att det kan jag ju anmäla. Han bara cirkulerar.
Han ger dig ingenting som du kan bevisa heller.
Exakt.
Alltså, så. Utan det här psykandet.
Ja, liksom. Yeah, exakt.
Mm, och det visste han att det skulle bita på dig.
Ja.
Han vet ju vem du är. Han
exakt.
Har ju koll på dig.
Ja, det har han.
Så han visste ju att det här kommer ju sätta hennes huvud i snor.
Mm. Absolut.
Men vi har hoppat över hela den här biten med hur du kom ur relationen. Det skulle jag vilja veta lite mer om. När gjorde du slut? Gjorde du slut? Gjorde han slut? Hur tog du slut? Liksom?
Alltså jag gjorde slut med honom sommaren 16.
Ja.
Jag kände att jag skulle börja gymnasiet. Jag vill börja om. Han vill jag liksom, han ska inte vara en del av mitt liv. För att jag vill göra något annat. Jag vill börja om.
Respekterar han det?
Inte till en början, nej. Han skickade ju fortfarande massa sms till mig. Var hemma hos mina föräldrar och skrev till min bror. Och, efter ungefär 6 månader så la han ner. För då märkte han liksom att hon svarade inte.
Ja, så han stalkade lite grann då.
Det gjorde han.
Var han någon gång alltså hotfull och fysisk mot dig? Alltså förutom våldtäkterna. Men så alltså, slog han dig? Alltså, var han...
Han har aldrig slagit mig. Nej. Det har han aldrig gjort. Men du vet det här med att han har tryckt upp mig mot olika dörrhandtag och sådana grejer.
Alltså han har tagit tag i dig?
Nej, men du vet så när man ska hitta till det lite. Typ så. Och så har han liksom bara pussat mig och sen så har han tryckt upp mig mot ett dörrhandtag.
Alltså i sexuellt syfte liksom?
Ja, men lite så.
Att han liksom skulle ha övertaget över dig?
Ja, men lite så. Ja, okay. För mig är det visst... för att du trycker upp mig ett dörrhandtag. För att alltså, det, kan det, liksom. Det är inte så konstigt. Men efterhands bara... fast det här är sjukt. Varför trycker du upp mig ett dörrhandtag? Det gör ju ont. Alltså tänk att få ett dörrhandtag i ryggen. Det är inte så jävla bekvämt.
Nej, det är klart.
Så det är många sådana små grejer som blir så stort till slut. Som gör att jag mådde skit.
Var han våldsam när han hade sex också?
Nej.
Nej.
Vi hade aldrig sex, han och jag.
Nej.
Nej. Det var han som hade sex med henne.
Ja, okej. Men det var inte våldsam stopp på det viset där då? För jag vet att många sådana här män som är psykiska, trycker ner folk och sånt, att de blir väldigt också i sängen. Vi har ju haft andra gäster.
Ja, där han var liksom så här, blandat in
knivar mot strupen.
Kunde han var liksom så här hårdhänt.
Slängt rätt kniven i golvet och sex med i hotfullt. Men du upplevde aldrig det på det viset. Utan,
alltså nej, aldrig så.
Nej.
Men jag har alltid sagt, innan sen vi gjorde slut, att hade vi fortsatt i den här relationen så är jag 100% säker på att han en dag hade lappat till mig.
Ja, okej.
Okay. För att när han blev arg så bara svartnade. Alltså det var ungefär som att han visste inte vad han gjorde. Han kunde, när han meckade på rallybilen, att han kunde ta ett verktyg och när det inte gick som han ville så bara kastade han den allvarans väg. Och sen spelade det ingen roll om det är någon som stod där. För det var ju synd om dig att du stod.
Ja, så det är naturligt att inte träffa någon liksom.
Alltså, nej, men typ lite så. Och stod du där så det var ju synd om dig.
Ja, men var du rädd för honom?
Det var jag.
Ja, det är väl klart. Har man sett att de tendenserna som finns, alltså att de finns, då förstår jag att man känner lite så. Nu får jag inte trycka på några knappar. Nej. För då blir det...
Man måste ju hela tiden tänka på vad man säger. Säger jag det minsta lilla fel, då flippar det ju. Alltså då blir han ju arg och det svartnar och han skriver massa. Och...
Vet du om han har någon ny relation idag eller om han har varit, alltså har det varit något... Har han gått över gränsen med någon annan, vet du det? Alltså, det är intressant att veta.
Han har ju alltså ett par vi umgicks med. Han har ju haft ihop det med tjejen där i det paret. Och henne vet jag att han har... jag försöker kontrollera vilka hon träffar och så, men aldrig något annat. Men idag lever han ju ihop med tjejen med förlovade och allt så.
Han har inte hört av sig, jag tänker efter anmälan. Du har inte fått höra någonting från han då? Eller, för han har väl också kommit på förhör, antar jag?
Ja, efter många om och men. Alltså det var inte ens självklart att han skulle komma in på ett förhör. Jag har blivit förhörd 2 gånger. Och jag bad polisen, rättare sagt, att ni måste säga till mig när han ska bli förhörd. Vilket de inte gjorde.
Nej.
Nej.
Såklart de inte gjorde.
Nej. Men han är förhörd.
Ja.
Är han. Och nu kämpar vi ju i advokaten med att vi ska få ut papporna. På vad han har sagt och vad han inte har sagt. Så det är ju där vi är nu. Men fallet är ju nedlagt. Det finns inga bevis.
Nej.
Och han har ju inte suttit i förhör och sagt att nej, men det är klart att det här och det här är sant. Och det här har jag utsatt Linnea för. Alltså, nej. Det finns ju inte på kartan.
Det skulle ju inte ske.
För han gör ju aldrig fel. Han är ju bäst.
Det var det jag tänkte säga. Det skulle väl aldrig ske att någon erkänner en sån sak.
Aldrig, nej.
Alltså det, man kan ju slita av sig håret så frustrerad man blir på rättssystemet vi har i Sverige.
Och vad, verkligen.
Den här berättelsen, alltså detta är ju något som kommer ut nu. Att... så många andra som sitter där som bara, ska jag anmäla, ska jag inte anmäla? Ska jag? Alltså, det är inte konstigt att man tvekar på det. när man absolut vet att det kommer nog bara bli ner. Mm. Men någonstans måste man göra det.
Alltså jag tänker mycket att det är från sig egen skull i det fallet. Mm. Och i de fallen.
Mm.
Just att jag kan förstå att det läggs ner. Sen kan jag tycka att alldeles för mycket läggs ner. Men det är svårt att bevisa som är för 8 år sedan som är mellan er två. Det finns inga vittnen, det finns inga tekniska bevisning. Så jag köper det. Men i detta fallet är det framförallt för hans egen skull. Att man har satt ner foten. Att man
du tog övertaget.
Ja, att man liksom har anmält att det är, i de fallen så är det för att kunna gå vidare. För att det inte ska ligga den här hemligheten man ska bära på. Liksom, utan om man har visat att det inte är okej. Okay, och bara att han har fått komma in på förhör och blivit ifrågasatt. Har ju ändå gett det lite upprättelse. Även om han tyvärr kunde bli dömd för det.
Jo, det är klart. Det är gett upprättelse. Att han har fått sitta där hemma och bli ifrågasatt. Ja, liksom. Absolut. Just det här med att han... Alltså jag trodde aldrig att han någonsin skulle sätta sin fot där. När han blev kallad till förhör. Aldrig. Alltså det trodde jag inte. Och du vet, när polisen bad mig leta efter bevis. Har du pratat med någon om det här? Har du skrivit någon dagbok? Så jag letade ju fram min dagbok jag hade. Och, alltså advokaten tyckte väl att de här sidorna, det var väl 3 sidor kanske, att de kan du skicka till polisen. Men tyvärr finns det ju inget annat. Och det har jag sagt hela tiden att det här kommer läggas ner. Och advokaten har väl lite förberett mig på det. Och, fast jag behöver inte bli förberedd för att jag vet. Men det här har någonstans gett mig lite frid.
Ja, precis.
Ja, det gav dig lite revansch där. Att nu har jag satt ner foten. Det var jag som satte stopp för detta.
Precis.
Du var inte med i dagboken?
Nej, tyvärr inte.
Kommer du ihåg lite vad du har skrivit i dagboken?
Jo, alltså jag satt och läste den idag. För jag tänkte att det vill ni ju säkert veta. Mm. Men det är mycket det här med att man var så kär i honom. Att han var äldre. Och han skickade gulliga sms. Och allt var så frid och fröjd i början. Och sen desto mer man läser, desto mer kommer det fram att han är elak. Och att han säger saker som jag då tyckte var normalt. Men att man idag bara, men hur gick det här ihop? Pratar mycket om sitt ex och att han har blivit sårad och vill inte att det ska hända igen. Och vill ha en flickvän som förstår honom och som är där för honom och som älskar honom. Och, men det är mycket sånt. Och då... Jag tyckte att jag var den bästa flickvännen jag kunde vara. Men han var ju aldrig nöjd.
Nej.
Aldrig någonsin. Var det inte kläderna det var fel på, så var det att jag inte sa att jag älskar honom tillräckligt ofta. Till att jag följde inte med på någon rallytävling. Eller, han hotade ju mycket med att min bror avgudade honom. Han tyckte om genom jättemycket. Och gjorde jag då inte som han sa eller... Om det var någonting vi bråkade om. Nej, då kommer jag inte att hälsa på din bror mer. Typ. Om du inte gör det här.
Alltså, ja, det du berättar är verkligen så alla red flags från narcissist. Liksom, just det här.
Ja, det var det jag kände mig.
Just det här kontrollerandet och det här lite gaslightning där. Liksom, att lägga skulden på dig. Liksom, att du aldrig känner att du ska duga. Liksom, att du aldrig är bra nog. Liksom, och, ja.
Men det var man inte.
Nej, precis. Men jag tänker på det här. Du vet, när du rasade i vikt och hela den här grejen. Vad sa han till dig då? Var han typ så, bra jobbat gumman? Eller det var liksom bara, nej, du behöver gå ner mer. Eller hur var han mot dig då?
Alltså han sa inte så mycket. Alltså jag är väldigt lång i mig själv och har alltid varit. Så att, alltså när mina höftben börjar liksom sticka ut. Alltså mina höftben var ju långt, långt ute än vad min mage var. Men han sa ingenting, utan bara jag klädde mig fint liksom, så att det var det fine.
Så han såg inte ens att du kämpade på för jag var nöjd? Liksom,
nej, alltså jag var ute och sprang varje dag. Jag åt ingenting. Alltså man kan nästan tro att man svälter sig själv.
Ja, men du blev väl säkert lite anorektisk?
Ja, men vilket man kanske gjorde. Alltså, jag vet inte, men jag rasade mycket vikt, säkert 10-15 kilo.
Människor som har väldigt mycket press på sig själv, även oftast som har duktiga flickasyndromet.
Ja, känner igen
det. Många av dem är ju anorektiker eller bulimiker. Ja. Liksom, för att det är att kunna kontrollera maten, det är en viss form av... Liksom.
Alltså de flesta kvinnor jag har träffat som sitter lite högre upp alltså i chefspositioner och så, så är det faktiskt så att någon gång har de lidit av en ätstörning.
Ja, någon gång i livet, ja.
Och jag kan själv faktiskt erkänna att jag har haft problem med mat och har det fortfarande i perioder.
Mm.
Så jag är jättekänslig. Jag kan liksom inte få kastat på mig att oh shit, du har gått ner upp, eller gått upp i vikt. Ja, det ser mycket hälsosammare ut. För det
triggar dig.
Det triggar mig på ett helt annat sätt. Att, nej, men nu måste jag gå ner det här igen.
Jag tänker, och i ditt fall så är det ju pressen, den pressen du har är ju den pressen du har på dig själv.
Ja, jag gör det bara jag själv.
I ditt fall så är det ju en press som kommer utifrån, men det blir fortfarande press på att duga, att vara bra nog, liksom.
Han satte ju de spökena i dig medan jag har satt mina spöken i mig själv, för jag har ju aldrig fått höra det av någon annan, utan det är ju bara jag själv som har triggat igång detta i min dumma hjärna, liksom.
Ja, och samhället hur det ser ut idag, och ännu värre blir det ju för mig i alla fall när man födde barn.
Det kan jag tänka mig,
att man ser hur kroppen förändras.
Mm.
Jag hade gjort om det alla dagar i veckan. Det är inte så jag menar. Men alltså just pressen, att man ser sig själv efter förlossningen. Och jag har burit ett barn som jag älskar över allt annat på denna jord.
Mm.
Men att se kroppen efteråt.
Men tror du att hans kommentarer om dig då gör att du dömer dig själv hårdare idag? Alltså sitter hans hjärnspöken kvar än nu, liksom?
Ja, det gör de. Och kommer förmodligen alltid göra.
Mm.
Jag kommer på mig själv ibland och förklara mig för min man som jag har idag.
Mm.
Varför jag somnar på soffan, eller varför jag... Kan jag gå i det här? Kan jag ha den här blusen, eller kan jag ha de här byxorna? Jag säger förlåt för att jag existerar. Mm. För att man har de här hjärnspökena som är helt sjuka. Som bröt ner mig då.
Mm. Har du en totalt bra relation idag?
Idag är jag gift och har en son på 1,5 år. Så att jag har en väldigt bra relation.
Yeah.
Och min man är ju fantastisk. Han vet ju om allt det här. Och det var... Jag var väldigt snabb med att berätta det här. För att det skrämmer folk.
Mm.
Att man liksom blir ett psykfall och hela det här.
Mm.
Men han vet om allt och har varit med mig och är med mig alltid när jag, som att komma hit idag eller att anmäla. Alltså han har alltid, när polisen ringde mig och sa att den här kommer läggas ner, då överklagar vi, säger han direkt. Så att,
jag tycker vi kan, en liten rolig anekdot eller ska säga, är ju verkligen det här att Linnea valde att anmäla sin förövare efter att ha lyssnat på ett av våra avsnitt. Vilket avsnitt var det som fick det att, kommer du ihåg det?
Oj, nej, jag minns inte det. Men
du har ju varit trogen lyssnare, Linnea.
Ja, men att man har lyssnat på alla de här avsnitten och bara hört. Och bara, fast nej, nu är det bra. Nu räcker det.
Mm.
Ja, jag kommer nog aldrig glömma det meddelandet. Jag var så glad samtidigt som jag var så ledsen. För du hade ju berättat lite för mig. Inte allt, men du hade ändå pratat lite med mig. För vi har träffats några gånger och så. Och när jag fick det här meddelandet. Nu anmäler jag. Och det var glädjetårar samtidigt som jag var ledsen för det du har fått gå igenom.
Men ändå att man har peppat och stöttat någon till att anmäla efter 8 år som kanske aldrig hade anmält annars. Liksom. Det tycker jag ändå är häftigt.
Och jag tror jag skrev you go girl eller något sånt. Ja,
ja, det skrev du. Det skrev du. Alltså jag kommer ihåg att jag... Alltså jag vill inte så ska jag skicka det här. Är det töntigt eller vad är det? Och du vet, jag skickade det till Silla. Och du vet, när jag fick det sms'et tillbaka, det blev bara så... Ja.
Ja.
Yes, det var liksom okej, vi kör på det här typ.
Jag googlade upp det här fast med preskriptionstiden, för jag tänker att det kan vara bra för att lyssna och veta. Och då är det 10 år för våldtäkt och 5 år för sexuella övergrepp. Så att jag tänker, om det är någon som har blivit utsatt för sexuella övergrepp på 4 år sedan, så don't wait.
Men alltså, hur sjukt är det att vi har jag kan inte ens säga det.
Preskription.
Ja, okej. Då spottar jag ut snusen i micken om jag ska säga det. Så jag tror vi skippar det. Hoppas ingen gäst behöver använda denna sen då.
Ja.
Att vi har det på överhuvudtaget.
Ja.
Kom igen.
Alltså, men vi har ju till och med det på mord.
Har de inte tagit bort det?
Nej,
de har tagit bort det.
Okej, vad bra.
För innan var det 10 år.
Det var ju en annan podd jag lyssnade på. Jag älskar poddar. Och då var det ju den här mordet på hund Maria i Göteborg. På tygkällaren. Har ni hört om det?
Ja, precis. Ja.
Hon blev ju brutalt knivmördad, nerhuggen i en blodpöl av en då 16- och 17-årig kvinna, gravid kvinna. Man, man misstänkte aldrig henne, hon gick under radarn, hon var ju aldrig straffad tidigare. Och de tog henne, hon snattade på Ikea, och de tog henne då, och då tog de ett fingerprov, eller ett prov på henne, och de matchade det här mordet i tuggkällaren. Och då var det typ 6 månader efter preskriptionstiden, så hon gick ju friad. Och det tycker jag tycker att du har tagit någons liv. Det är fastslaget att det är du. All teknisk bevisning finns där. Hon erkände, men hon gick fri.
Men hon var 17.
Ja.
Ja, det är när du är över 18.
Mm.
Det är då finns det ingen sån. Jag googlar här också.
Ja, okay.
Men du är fortfarande, alltså du är straffmyndig från du är 15. Så att någon form av straff hade du kanske fått. Men...
Ja. Men det finns ingen tid om du är under 18. Eller när du är över 18 på mord.
Ja. Och det kan jag tycka är ganska skit. För jag tänker så här, det är så mycket att men det var bara 15-16. Jag tycker nästan det är värre. Alltså om du är kapabel att döda någon redan som 14-15-16-åring. Det är för fan ännu sjukare, tycker jag, än om du gör det när du är 30.
Precis, för det är väl... Och sen samtidigt, det är ju där vi ska fånga upp dem. Så de inte blir 25 och har mördat 3 personer.
Plus att nu är det ju så att nu utnyttjas ju 12-13-åringar. Varsågod, här var en bestämd skiten så får du 5000 kronor liksom.
Ja. Eller en fin jacka.
Ja.
Varsågod.
Ja, det är mycket för dem.
Det är jättemycket för dem.
För de tonåringarna liksom.
Framförallt för dem som kanske då växer upp i förort och så här.
Ja, och vill vara någonting liksom.
Ja, det är väl skitnice att ha en iPhone 14 då.
Ja, det är ett vattensamhällsproblem. De här låga brottarna och de här... Alltså Sverige är ju det enda landet att ha straffrabatt.
Ja, det är, men det är ju så sjukt.
Men det har de inte längre. Inte på unga. De har tagit bort straffrabatten mellan 18 och 23, tror jag det. Eller 17 och 23.
Ja, alltså jag var så här, på tiden.
Det gjorde de samtidigt som de här att ta bort preskriptionstiden på mord.
Ja, vad bra.
Ah, vad bra.
För annars är det så, jag har en gammal bekant som var, ja men han var lite narkoman. Han var yrkeskriminell.
Han var lite narkoman.
Lite lite. Nej, han var så rolig, för han brukar alltid säga att han var yrkeskriminell. Man frågar, vad jobbar du med? Jag är yrkeskriminell, sa han.
Han var ärlig.
Ja, han var väldigt ärlig. Och han var typ så här, men om han då hade, om han var i väntan på dom för ett misshandel till exempel. Ja, då kunde han ju åka runt och råna, inte råna, för han var rätt snäll, så han rånade aldrig människor, men han snodde diesel och gjorde något inbrott och sånt här liksom. För att alla straff som är mindre rankade än misshandel, går han ju fri från. Så han var ju så immun. Polisen tog han någon gång när han körde runt med stulen bil och diesel och utan körkort. Men de släppte iväg han igen, för att det var inte lönt att ta in han, för han kommer inte straffas för det, för som han redan väntar på dom för misshandel.
Ja, men det läste jag
med. Och det utnyttjar de kriminella. Och det är ju det ska vara tvärtom.
Ja.
Om du har åkt för ett brott och du åker för ett brott till, då ska du straffas värre. Alltså värre och värre för varje gång, så att du lär dig. För annars har du uppmärkt... Alltså,
nej.
Om du inte slutar begå brott för att du blir straffad för en sak, så måste man ju fortsätta bli straffad. Du kan ju inte bara slippa.
Alltså någonstans måste man ju strypa det lite.
Alltså det finns något som heter en gång ingen gång och två gånger och två gånger för mycket.
Mm. Ja, men
det
precis.
Borde ju verkligen vara så när det kommer till brottsliga handlingar. Liksom. Ja.
Första gången ett misstag, andra gången ett val. Ett aktivt val.
Ja, jag kan ju tycka att första gången också är ett val. Alltså du tar ändå det steget.
Absolut.
Du tar ändå det steget till att begå ett brott.
Ja. Kolla, men första gången ska inte vara värre straffad än tionde gången.
Nej.
Det ska inte vara så att du gör det en gång, sen kan du göra det 10 gånger utan att det händer. Det är ju helt fel signal.
Det är helt fel, såklart. Kolla, bara han som den misstänkte våldtäktsmannen, får man väl ändå säga, som fick skadestånd.
Han var inte misstänkt, han blev dömd. Han blev dömd, det konstaterades att han var, han hade våldtagit den här kvinnan.
Mm.
Men eftersom han, vi säger så här, att han skulle fått 2 års... fängelse typ, eller 1 år, när han var ung, så han skulle få typ 6 månaders fängelse.
Ja, det var något
men så
sånt.
Satt han häktad i 1 år kanske, och då fick han skadestånd för att han häktad, inte för att han var oskyldig, för det köper jag. Om du har suttit häktad oskyldigt, då ska du ha skadestånd.
Ja,
men om
såklart.
Du sitter häktad och du är skyldig, då ska inte du ha ett högre skadestånd än offret, vilket var i så detta fall. Han fick 800 i skadestånd av staten, våra skattepengar, fast att han var skyldig till att grovt våldta och misshandla en kvinna, så att alltså, det var rena turen att hon överlevde bara.
Det är
alltså, han höll henne inne oss i en källare och våldtog henne, både han och hans vänner, alltså i flera timmar.
Mm, jag vet.
Och så får han 880 000 för det.
Jag fattar inte det.
Och om det är så bra lagar ser ut, då behövs de ändras. Det är alltså verkligen typ igår. Alltså det, vi kan inte ha det så. Det är ju helt fel signaler.
Nej, vi är ju inte trygga Sverige längre. Alltså jag är ledsen att säga, men vi är ju inte det.
Nej. Alltså vi är ju landet upp och ner alltså.
Det är kaos.
Kaos är ett milt ord i så
ja,
fall.
Ja, men alltså, nej, vi skulle kunna prata politik hur länge som helst, känner jag.
Mm. Det kommer aldrig ta slut.
Vi får kanske starta en sån podd också.
Ja, en podd eller två poddar, det spelar ingen roll.
Sitter och skriver gallar och svenska samhället.
Ja. Ja, shit. Men den här frustrationen man känner och alla kvinnor som vi stöter på som blivit utsatta för diverse saker, där deras gärningsmän får så sjukt låga straff.
Ja, det är helt... Alltså, du får nästan högre straff att ladda ner en film eller att begås.
Precis.
Och sen tänker jag så här, vi har Ekobrottsmyndigheten, så vi har en hel myndighet som bara sitter och kontrollerar våra skattepengar. Men varför har vi inte en kvinnobrottsmyndighet? Eller en våldtäktsmyndighet? Eller liksom, där faktiskt människor i kött och blod alltså blir utsatta. Det borde väl vara det. För om jag betalar skattepengar, vilket jag gör.
Ja,
om jag betalar skatt så får jag ha något val.
Är du svär? Så gör man inte.
Så vill jag ju gärna att mina skattepengar går till att skydda befolkningen.
Ja, precis. Ja, men jag är helt enig med det.
Inte fast och leta minsta lilla skattekrona. Alltså, det jag tycker att ska man prioritera, så hade jag hellre prioriterat om du hade blivit våldtagen, Silla, att få fast din förövare.
Mm. Än om grannen betalar, fifflar lite med skatt, liksom.
Men ja, precis.
Ja, det kan jag väl hålla med om.
Ja, så jag kan tycka att det...
Men varför har vi inte mer utbildningar om just det här med våld? Våld i nära relationer, det står så mycket runt omkring och överallt. Men
det är ingen som pratar om det, för det är ingen som vågar ta i
detta. Nej, men vet verkligen folk vad det innebär?
Folk förstår inte hur komplex och hur brett det är. Nej.
Nej,
folk tänker på lärans skyldor. Det är typ att men du får ett slag på käften som kvinna i en relation. Liksom.
Mm.
Alltså, vi brukar prata om det också, att våld i nära relationer, det behöver inte vara en partners relation heller.
Absolut,
det kan
ju
vara en syskonrelation, det kan vara en föräldrar, barn som växer upp med våld i hemmet. Det kan vara... och det kan vara i olika former av våld. Det finns ju det
är också brett.
Det fysiska våldet, det sexuella våldet, det ekonomiska våldet, att ta lån på någons namn hela tiden, att bli ihop med någon. För det har jag läst om mycket, och vänner och sånt som har blivit utsatt också, att de träffar en kille eller tjej som utnyttjar dem ekonomiskt. Att de får stå på alla lånen, de får stå på bilen, de får stå. Och sen finns det ingen kärlek, utan det är så uppenbart att den här partnern är som en jävla parasit. Han bara kom dit och bara sög ut henne, och sen lämnar han henne. Ja. Men typ Tindersvindlarna och sånt där. Så lämnar de henne full med skulder och ett liv som aldrig går att alltså det går inte att rätta det.
Nej. Och sen är det så många som säger, hur kan du vara så dum att gå med på detta? Och det är de människorna vi egentligen behöver utbilda. De som säger en sån sak. För de har aldrig varit med om detta.
Har
de
sett det på Netflix nu, den som går nu? Visst fan är det Netflix ni går på?
Tindersvindlaren?
Ja, men den har jag sett, men det finns en svensk version också. Men
nej,
svensk
är det inte SVT?
Jo, ja, det kanske det. Jo.
Jag har för mig det på SVT.
Den är jättebra också. Den var så här liksom...
Bedragar.
Ja, det var en tjej som har startat ett bageri, och han bara liksom tog över det, och han tvingade henne att sälja till honom så här. Och det är verkligen, det som du säger, det är inte så, han går inte lite och säger, nu ska jag blåsa dig på pengar. Hon bara, okej.
Okay.
Det är ju det här psykologiska, det här romantiska, de var in och de lovar att det är bara ett lån, du får tillbaka nästa vecka, och du kan väl inte säga till mig, jag som älskar dig, och liksom, alltså det här, man måste förstå det psykologiska detta liksom.
Men det är ju där vi behöver utbilda människor.
Mm.
Och det pratade vi om senast i vårt avsnitt då. Nu har vi inte släppt ännu, så du har inte hunnit lyssna på det, Linnea. Men
okej då.
Då pratade vi om det, att vi skulle egentligen vilja komma ut och föreläsa. Kanske börja med gymnasieelever.
Absolut.
För jag har ju ändå ibland på jobbet en del praktikanter som går på gymnasiet. Och du vet, alltså jag får höra sådana saker om vad som föregår på skolorna. Så jag blir mörkrädd.
Mm.
Alltså... unga människor. Och det är ju ännu tidigare än gymnasiet. Det är 12-åringar.
Mm. Jag räcker det ens, höll jag på att säga. Men nej, det kanske alltså, det gör.
det är så lågt ner i åldrar som det här sjuka försiggår. Vi måste utbilda folk.
Det är min största dröm att kunna få jobba med våldsatta kvinnor, ungdomar. Mm. Kunna föreläsa om det jag har varit med om. Så att det kanske sitter någon i publiken som någon gång kanske skulle få för sig anmäla.
Precis. Då vet vi det. När vi ska ha föreläsning så ringer vi till...
Linnea.
Ringer vi till dig, Linnea.
Absolut. Ni är mer än välkomna
att
ringa.
Men hur känns det idag? Känns det bra idag? Känns det som att du fick din hyfsade revansch i alla fall?
Jo, absolut. Alltså nu det här med att komma hit och berätta min version. Och jag har alltid varit öppen med till dig, Silla, att jag vill berätta och att jag vill komma hit och så. Så det känns jättebra och ni ska ha tack för att ni ger mig den möjligheten.
Tack själv för att du kom hit och du var ju vår första gäst i vår nya poddstuga.
Väldigt mysigt.
Så nu fick vi inviga den.
Ja. Eller hur?
Hur mycket har vi spelat in idag?
En timme.
Det är dags att avrunda. Då brukar vi alltid ställa frågan, finns det någon du vill tacka som du känner att den här har betytt mycket för mig genom detta?
Oj, alltså jag skulle kunna sitta här hela dagen. Men alltså framförallt mina föräldrar och min man och min KBT-sköterska. Jag hoppas att hon hör det här. För hon jobbar inte kvar där jag gick på KBT.
Nej. Du får skicka avsnittet i ett sms till
henne. Jag får göra det.
Ja.
Jag får länka det på något vis. Men nej, utan dem så hade jag aldrig klarat det här. Nej. Och än idag att de stöttar mig och de lyssnar när jag behöver det. Mm. Så,
Är det någonting du vill säga till våra lyssnare?
Är det någon som sitter där ute idag och bara känner att allt är skit? Jag känner igen mig i din berättelse, så ring.
Mm.
Ring till polisen.
Mm.
Det är inte omöjligt. Åker du inte åka iväg, de kommer hem till dig.
Mm.
Du behöver inte ens gå utanför dörren. Du kommer hem, de kommer hem till dig. Anmäl.
Och är man inte redo att anmäla kan man ju faktiskt börja med att berätta för någon.
Berätta, man kan lämna anonyma tips.
Ja.
Alltså det finns så många hemsidor och så många bra nummer att ringa idag.
Mm. Precis.
Så ring.
Ja. Absolut. Kan du fortfarande nummer till kvinnofrihetslinjen utan till Silla?
Jajamän, 020 50 50 50.
Det är bra.
Jag har stenkoll på det numret. Yes. Du har tipsat många kvinnor om, kan jag säga.
Men då tackar vi för idag.
Tack så jättemycket, Linnea.
Jag önskar alla lyssnare en trevlig dag.
Ja. Tack.
Tack, hej då.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.